Mats Gren föddes i april 1979. Mellan 2005 och 2015 var han kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun. Efter det valdes han in i riksdagen och idag är Mats Gren bostadspolitisk talesperson för Moderaterna. Han har också varit ordförande för Moderaternas eftervalsanalysgrupp. Mats Gren, välkommen till Medborgaren.
Tack så mycket, tack så mycket.
Om du skulle sammanfatta huvuddragen i Moderaternas eftervalsanalys, vad skulle du säga då?
Om jag skulle sammanfatta, ja, men då skulle jag nog säga att det är en självkritisk moderat eftervalsanalys med sikte på framtiden. Ibland när jag får frågor, liksom, vad skulle din favoritrubrik vara om du ska sammanfatta, så skulle det vara ungefär just det. Mycket självkritiskt men också med ett framtidsfokus.
Moderaterna hade tre mål inför valet 2018. Det handlade om att bilda en alliansregering, ingå i fler styren lokalt och regionalt och samt att nå ett bättre valresultat än 2014. Ett av de här målen nåddes och det handlade om att Moderaterna ska vara med i flera regionala och lokala styren. Och ni skriver ju också då att det nationella valresultatet inte kan beskrivas som annat än ett misslyckande. Vilket resultat borde vi sätta istället?
Jag tror att det är svårt att kanske liksom hänga sig fast vid någon enskild procentsats. Men vad vi säger i eftervalsanalysen är att vi behöver få upp våra valresultat. För om vi gör anspråk på att leda en regering, oavsett hur den ser ut, så måste man faktiskt ha ett realistiskt valresultat. Det går inte att komma ner på vilken nivå som helst och ändå tro att man ska kunna göra det. Så vi har då gett tydliga inskick till Moderata partiledningen att man ska faktiskt sätta Moderaterna främst. Och det är klart, jag menar, vi har ju varit vana att arbeta i allianssammanhang och präglats i det tänket under 15-16 år. Och det är klart att det är naturligtvis viktigt, men partiet måste komma främst. Och som sagt, valresultat och enskilda valresultat spelar roll för möjligheten att också effektivt både bilda en regering men också leda den.
Ni skriver ganska ingående i eftervalsanalysen om liksom vilka partier som Moderaterna tappade väljare till. Kan du beskriva vilka partier tappade man till och såg man någon skillnad på vilka typer av moderata väljare som då lämnade partiet?
Ja, vi har ju satt samman sådana här typväljareprofiler. Där vi har sett väljarströmmar från oss till andra partier. Och det har varit väldigt intressant. Och när jag är ute och pratar om det här ute på årsmöten och på förbundsstämmor och sånt nu, så alltid när jag beskriver de här typväljarprofilerna så brukar folk sitta och nicka med i publiken. Men vi kan väl utgå från de främsta tappen. Det största tappet, föga förvånande, till Sverigedemokraterna. Det näst största tappet till Centerpartiet. Och det tredje största tappet till Kristdemokraterna. Och om man ska börja med de väljare som vi tappade till Sverigedemokraterna, så är det i högre utsträckning än övriga moderatväljare män 50-64 år och höginkomsttagare. De ligger till höger i politiken, inte bara inom Moderaterna utan framförallt inom Sverigedemokraterna. Man är framförallt konservativ och en av fem nationalister. Man har ett ganska högt förtroende för Ulf Kristersson som regeringsbildare, men man har ännu högre förtroende för både Åkesson men också Ebba Busch Thor. Och den här gruppen hänger också med väldigt mycket i politiken. Inte bara i valen utan också i mandatperioderna. Så de har varit väldigt väl medvetna om vilka positionsförändringar Moderaterna har gjort i integrationspolitiken exempelvis. Så det har liksom inte varit problemet att de inte visste vilken fantastisk politik Moderaterna har, utan det var mer så att de litade inte på oss just där, men de visste är väldigt väl insatta i politiken rent generellt. Om vi ska nämna någonting om de som lämnade oss till förmån för Centerpartiet, så skulle jag sammanfatta så är det ungefär det som Stockholmsmoderaterna brukar benämna som Lotta 28. Det vill säga en yngre kvinna boende i storstad. Man ligger mindre till höger på den politiska skalan än övriga moderatväljare. Men mer till höger än övriga centerväljare. Man är i väldigt hög utsträckning liberal. Men också i ganska hög utsträckning klassar sig som grön. Man tycker att företagen och miljö är viktiga frågor. Här har Centerpartiet ett grundmurat förtroende, men framförallt handlar det också väldigt mycket om Annie Lööf, därför att Annie Lööf är väldigt stark i den här gruppen. Och den här gruppen hänger också med i politik, ungefär som genomsnittssvensken, fast med ett undantag, att man finns i högre utsträckning på Instagram, och följaktligen så är då också Annie Lööf väldigt aktiv på Instagram. Så alla partier ser ju lite samma siffror och drar slutsatser av det. Och den tredje och sista typväljarprofilen som jag skulle kunna nämna då, det är den som gick från Moderaterna till Kristdemokraterna. Och det är intressant därför att det har aldrig tidigare funnits två partier i Sveriges historia som behöver mäta detta, som har sådana identiska väljargrupper som Moderaterna och Kristdemokraterna. Och väljarna ser egentligen oss som ett och samma parti. Lite hårdraget, det är bara att man kompletterar varandra. Tidigare så hade ju Kristdemokraterna egen tydlig partiprofil byggd på frireligiös grund. Och i övrigt, ja, en ganska tydlig egen partiprofil. Det har man kanske inte riktigt längre, utan nu ser man M och KD som egentligen samma parti. Men vi kompletterar varandra. Jag menar, Moderaterna har väldigt höga förtroendesiffror vad gäller förmåga att styra landet och ekonomisk ansvarighet. Och där finns Kristdemokraterna knappt med på banan. Medan Kristdemokraterna starka frågor, sjukvård, äldreomsorg, pensioner, där vi har lägre förtroende. Där så att säga uppfattar väljarna att de kompletterar oss. Och det intressanta med den här väljargruppen är att tidigare när Kristdemokraterna har gjort bra val och tagit välja från Moderaterna, så har det framförallt varit äldre moderata kvinnor som har gått till Kristdemokraterna. Det är det inte längre, utan det är framförallt då äldre moderata män. Man har väldigt högt förtroende för Kristersson i den här gruppen, men man har också väldigt högt förtroende från Ebba Busch.
Om man uppehåller sig till de som har gått till Centerpartiet och till Sverigedemokraterna, du håller ut att det är två väljargrupper som kanske är motsatser till varandra, om man ska hårdra det. Borde partiet haft någon annan strategi i hur man kommunicerade för att liksom kunna förena de här två väljargrupperna i valrörelsen?
Och det är ju de här två väljargrupperna som man brukar mena när man pratar om den så kallade spagaten, så att säga. Å ena sidan de som kanske lutar att gå till Sverigedemokraterna och de som lutar att gå till Centerpartiet. Nej, men alltså vi tror ju att det handlar om partiets profil i stort. För det är ändå ganska intressant att man frågar väljarna om den moderata politiken. Och så att säga, man informerar, eller väljarna vet inte om vem det är som står för den här politiken. Men man gör opinionsundersökningar bara på själva politiken, så får den väldigt, väldigt höga betyg. Problemet för vår del, det var att man inte riktigt litade på oss. 16 år av kursändringar har tagit ut sin rätt. Många av de här kursändringarna har vi applåderat som liksom nya Moderaterna. Så andra har vi applåderat betydligt mindre, som decemberöverenskommelsen. Men liksom, kontentan av alla kursändringar, även om man tycker att en stor del av dem var bra, är ändå att det är ett parti som har ganska lätt för att förändra sig. Och här har man på något sätt också sett baksidan av det, för det sätter ju också en liten en bild av ett parti som man kanske inte alltid kan lita på. Och det är framförallt det vi börjar arbeta på. Och när det fanns en gammal valaffisch, alltså högen att lita på, så kanske lite tillbaka till det. Och ibland så brukar våra politiska fiender beskriva, för nu säger man att i nutida politiska diskussioner så går skiljelinjerna framförallt mellan konservatism och liberalism, alltså de ideologiska ben som Moderaterna står på. Vi säger tvärtom, nej, alltså det här är en utmärkt kombination. Det är inte det som är Moderaternas stora svaghet, utan det är tvärtom det som är vår stora styrka och plats i svensk politik.
Ni skriver att det är viktigt att Moderaterna liksom värnar och stärker sitt liberalkonservativa idéarv. Och så som exempel på hur det kan liksom artas i praktisk politik, så tog ni då miljöfrågan i den här rapporten. När ni skriver att själva tanken om att rädda planeten i grund och botten är en konservativ tanke. Och att lösningarna med liksom marknadsekonomiska lösningar och teknikoptimism är liberala. Hur ska det där gå rent konkret till att man ska stärka det liberalkonservativa idéarvet? Hur kommer det märkas?
Ja, framförallt så har ju, alltså den konservativa delen av vårt idéarv. Problemet har ju varit att Moderaterna har låtit andra definiera den eller sno den. Jag brukar ibland säga att Socialdemokraterna har fått definiera konservatismen, och nu försöker Sverigedemokraterna sno den, trots att de inte är ett konservativt parti överhuvudtaget. Moderaterna har i allra högsta grad överlåtit konservatismen till andra partier. Och det är naturligtvis helt ohållbart för oss som parti. Så vi skulle slå vakt om både vårt konservativa idéer och vårt liberala. Och vi tog miljöpolitiken som ett väldigt tydligt, konkret politiskt exempel på hur den här kombinationen är så klockren. Som du själv säger, det finns liksom inget mer konservativt än att vilja rädda planeten. Och det i förening med en fri marknadsekonomi och teknikoptimism. Det är liksom, det är egentligen receptet för den bästa miljöpolitiken, om man ska vara lite kaxig. Så ibland också sluta be om ursäkt för att vi finns till. Sträck på ryggen, kavla upp manschetterna och bli stoltare helt enkelt. Vi ska vara fantastiskt stolta över vårt idéer. Så är det. Och det är inte en svaghet, utan det är en stor styrka. Återigen, låt inte andra definiera det här åt oss.
Vi ska gå tillbaka och prata lite om, i den här eftervalsanalysen så pekar ni ut 7 händelser som ska ha särskilt stor betydelse för valutgången. Mm. Och en av de sakerna är då decemberöverenskommelsen. Och där skriver ni egentligen då att decemberöverenskommelsen har påverkat valresultatet och att det bland annat har visat sig genom kritik i sociala medier där Moderaterna kan presentera fantastisk sakpolitik men att man ändå landar i slutsatsen, ja men ni borde ju ha tagit makten eller varför gör ni ingenting åt det? Ungefär så skriver ni. Och vad vet ni egentligen om hur stor liksom, betydelse det hade för valutgången? Hur viktigt var det för liksom, förtroende för Moderaterna?
Det är nog svårt att överskatta decemberöverenskommelsens betydelse för oss under förra mandatperioden. Man kan nog säga att den förklarar nästan allt direkt eller indirekt. Som var svårt för Moderaterna, komplicerat för Moderaterna. Och det som gick fel för Moderaterna under förra mandatperioden. Och för oss har det varit viktigt i eftervalsanalysgruppen. Det har stått till oss av alla de synpunkter. Och synpunkter är ett väldigt svagt ord här som har framkommit på just detta. Och det är nog svårt också att liksom på något sätt överskatta skadeverkningarna av den. Och det är så tydligt att när vi frågade våra kampanjarbetare i valrörelsen, vad är det svåraste frågan från väljarna? Så var det alltså inte en politisk sakfråga som var svårast, utan det var decemberöverenskommelsen, alltså en företeelse som då 3,5 år tillbaka i tiden. Och när Demoskop frågade väljarna i stort inför förra årets val, vad kommer du minnas av den tidigare mandatperioden, då svarade de flesta väljarna inte SD eller invandring, utan man svarade decemberöverenskommelsen. Och decemberöverenskommelsen liksom kan ju förklara mycket av dels både partiledarskiftet, 19 januari diskussionen, synen på alliansen, svårigheterna där. Så den förklarar faktiskt mycket, och vi känner väl också att vi också ville berätta hur det verkligen gick till. Set the record straight. För vi har egentligen aldrig kunnat göra det. Dels hur det gick till internt och alla de brister som fanns i den interndemokratiska processen i Moderaterna, som är väldigt kritiska mot också, förslag på hur man ska se till så att det aldrig sker igen. Men också att det handlar om att man hade 2 partier, Kristdemokraterna och Liberalerna, som helt enkelt inte hade haft råd med den valrörelse till. Så till vissa delar så ingick vi också decemberöverenskommelsen för att slå vakt om alliansen och andra partier. Men vi kände också att vi behövde vara väldigt tydliga med hur det här verkligen gick till. Och jag har också noterat att det inte någon som har motsatt sig den bild som vi ger i vår eftervalsanalys när det gäller detta.
En annan av de här 7 händelserna som ni pekar ut som särskilt viktiga för valutgången, det var ju då Moderaternas migrationspolitik. Och framförallt pekar ni ut att många av de väljare som stod mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna, vilket man uppskattade till ungefär 700 000, att de tyckte ju ofta att Moderaterna hade en bra migrationspolitik, men att partiet inte var trovärdigt givet de svängningar som hade varit. Mm. Hur ska Moderaterna agera framåt för att kunna vara ett parti att lita på, även om människor då håller med i sak? Hur ska de kunna veta att man kan lita på Moderaterna när det gäller migrationspolitiken?
Jag tror framförallt det handlar om 2 saker. Dels att ha is i magen, tålamod, dels med våra ledare, men också med partiet i stort. Men ytterst tror jag att det här handlar om värderingar. Därför att vi ser andra partier som har högt förtroende i enskilda sakfrågor, ser som pålitliga, de anses också vara väldigt tydliga i sina värderingar. i sin ideologiska inriktning. Jag uppfattar att vi är faktiskt ganska trygga i dem, men vi behöver också liksom tydligare kanske definiera vad är Moderaternas plats, roll och uppgift i svensk politik. Därför att vår identitära utmaning finns där. Och jag tycker det är särskilt tydligt nu. Så fort regeringsbildningsarbetet var avslutat så kom direkt frågorna till Ulf och bara, ja, vad går Moderaterna nu? Vad är Moderaternas egentliga plats i svensk politik? Så jag tror att vi ska vara väldigt tydliga i vårt värderingsarbete. Vi är väldigt trygga i våra värderingar. Men människor också ser det här att man har en politik som på något sätt rimmar väldigt väl med värderingarna. Det är då trovärdigheten och tilliten kommer.
En annan del som rör migrationspolitiken, men som framförallt handlar om vilken roll alliansen hade för Moderaternas valresultat och det som senare skedde här nu under den tidiga våren. Det var ju gymnasielagen för april 2018 som meddelade då Centerpartiet att de skulle stödja då regeringens förslag om att ge uppehållstillstånd till 10 000 förtidsvis ensamkommande män som inte hade skyddsskäl. De hade fått redan avslag på sin asylansökan. Och det var ju en lag som fick liksom kritik från lagrådet som inte var nådig.
De sågade den fullständigt.
Och ni skriver ju också att det här beskedet redan då i april 2018 så har försvagat det här alliansens med regeringsalternativ. Mm. På vilket sätt?
Ja, vi är ju som sagt var väldigt självkritiska i den här. Men det är klart, man lever ju inte i någon slags vakuum, utan det finns ju också utomstående faktorer som man inte alltid rår över. Och det är klart att det var väldigt tydligt att när då Centerpartiet valde att lämna allianssamarbetet här och göra upp med den rödgröna regeringen i fråga om den här lagen, så fick det en enorm påverkan på trovärdigheten till alliansen. Och innan det beskedet kom så ledde alliansen i stort sett samtliga opinionsundersökningar. Efter det beskedet så låg alliansen under i stort sett samtliga opinionsundersökningar. Så vi kan med väldigt hög sannolikhet säga, vi har även liksom fått instämmande från opinionsinstitut som säger att, nej, men man kan säga att det var väl kanske det här framförallt som var anledningen till att alliansen som helhet blev mindre än de rödgröna i valet. Och då, för vårt eget partis del, alltså, det var ju då de här frågorna började komma. Men du Mats, om jag röstar på Moderaterna, får jag Centerns migrationspolitik då eller får jag Moderaternas migrationspolitik då? Och är ni verkligen eniga i alliansen här? Och då kan man tycka, varför var det Moderaterna som tappade väldigt kraftigt på det här? För det var ju då vår kana i opinionen började. Och den vändes ju inte egentligen förrän dagen, eller inte dagen innan, men veckan innan valet. När partiledarduellerna började dra igång och liksom Ulf Kristersson gjorde bra ifrån sig där. Men det var då folk ändå tyckte, men ni Moderater leder ju alliansen. Och nu uppenbarligen så går en, är ni inte överens i en faktiskt ganska viktig fråga. Så det påverkade dels synen på Moderaterna men också på alliansen. Så det tror jag man kan säga att den fick ganska stor betydelse i slutvalresultatet och alliansen blev ett mandat mindre än rögen.
Men du tror att det bara handlar om gymnasielagen, för jag tänker att det fanns skiljelinjer inom alliansen och även mellan alla liksom, riksdagspartier eller migrationspartiet. Det var väl vida känt?
Absolut så, men det ändå var så tydligt den opinionsmässiga det bräcket som kom där. Där det var väl tydligt att alliansen ledde innan, efter så låg alliansen under. Men det är klart att det var väldigt tydligt så att regeringsfrågan i det här valet gick från att i tidigare val har varit liksom en av anledningarna till att man verkligen ska rösta på Moderaterna. Det var ju det vi ville prata om i valstugorna tidigare. Både 2010 och 2014, för det var så uppenbart att det var en stark fråga för oss. Nu var det ju inte en stark fråga, utan det var snarare den frågan som var ganska svår att hantera. För vi säger också att det var ju i hög utsträckning oklart för väljarna vad en röst på Moderaterna egentligen innebar. Så där kan man säga att alliansarbetet har haft fantastisk betydelse för Sverige och för Moderaterna och för borgerligheten. Men det är ingen tvekan om att i det här valet så fanns det väldigt mycket frågetecken där som också i synnerhet påverkar förtroendet för Moderata samlingspartiet.
Vi ska övergå till lite av de slutsatserna som ni kommer fram till i rapporten. Ni lämnar en del förslag. Du var innan på tidigare när det gäller till exempel decemberöverenskommelsen, att det ska fungera bättre när man förankrar stora viktiga beslut i riksdagsgruppen och sådär. Men det var, ni lämnade liksom tre stycken konkreta liksom slutsatser. Vad var de?
Om man ska sammanfatta då. För det första då, värna det liberalkonservativa arvet. Det är alltså inte det som är vår stora svaghet, föreningen mellan konservatism och liberalism, utan det är det som är vår stora styrka. Det är vår plats i svensk politik. Och vi konstaterar också att mot den bakgrunden så är det helt naturligt att Moderaterna har lika många väljare som definierar sig som konservativa, som definierar sig som liberala. Så det är precis så som det ska vara. Och utan båda de här båda ideologiska benen, så hade Moderaterna alltså varit helt decimerade som politisk kraft i Sverige. Det säger att vi hade legat under 10%. För det är den brutala sanningen. Så det här är inte någonting som vi ska skämmas för, utan tvärtom. Det är det som är vår stora styrka. Det är det som är vår stora plats i svensk politik. Och det handlar om att värna både konservatismen och liberalismen. Det är klart att konservatismen har fått ta en del stryk. Så vi säger väl också sådär, reclaim conservatism. Om man ska koka ner det. Så stå upp för vårt idéer. Två. Pålitligheten, tilliten. Så. Och här har partiledningen, vi har gett ett antal väldigt tydliga medskick då, framförallt sett Moderaterna som parti främst. Värderingsarbete är viktigt, det nämner vi i första slutsatsen, men sen så pålitligheten, tilliten. Och att vi också ska fortsätta våga driva, det är att ifrågasätta den egna politiken, men också ägna oss åt konkret politikutvecklingsarbete. Men när det gäller decemberöverenskommelsen, vi föreslår bland annat att man gör man förändrar våra stadgar så att en sån företeelse aldrig ska kunna vara möjlig igen. Därför att exempelvis riksdagsgruppen har ju aldrig fattat beslut om decemberöverenskommelsen, trots att den i allra högsta utsträckning beskar riksdagsgruppens möjligheter att arbeta. Riksdagsgruppen fick informationen på en telefonkonferens någon timme innan man skulle ha en presskonferens. Det var så det gick till. Så där föreslår jag att förändra stadgarna så att det aldrig är möjligt att göra igen. Sen säger vi också att vi behöver vara tålamod med våra ledare. Centerpartiet hade faktiskt ganska... De såg långsiktigt när de valde Annie Lööf 2012. Och de utgick från att de kanske skulle ha ett dåligt riksdagsval 2014. Men de utgick från att det skulle bli bättre sen. Och vi behöver vara tålamod med våra ledare. Så. Sen den tredje slutsatsen, så handlar mycket om vår organisation, som absolut inte är oviktigt på något sätt. Men om jag då ska sammanfatta det, ska man säga att partiledningar kommer och går, men en stark organisation måste bestå. Och vi måste ha en organisation som är mer oberoende av mandatstödens skiftningar.
Vi har ju många som lokala politiker och medlemmar som var med och kampanjat och var aktiva under valrörelsen. Vad såg ni om effekterna av, liksom, av dörrknackningen och engagemang på social medier? Såg ni någonting om vad liksom våra, så att säga, gräsrötters effekt på det här var?
Ja, vi har ju också, nu har vi pratat mest om andra saker, men vi har gått igenom allt från kampanjbyten till dörrknackning till sociala medier och det ena med det andra. Det är en väldigt omfattande eftervalsanalys, den är väldigt lång, men vi kände också att det behövde vara det, för det var mycket som vi behövde behandla. Men det gäller dörrknackning exempelvis, så det är lite svårt att på något sätt bevisa att dörrknackning är effektivt. Men det känner väl alla oss som knackar en hel del dörrar, att dels är det fantastiskt roligt, och dels så är det väl ändå ett konkret sätt att valarbeta på, i hög utsträckning så att kanske så att säga bara innan citationstecken står i valstugor och så. Så vi rekommenderar att man ska fortsätta utveckla det instrumentet. Men jag tror också att man ska liksom se valrörelser i en helhet. Jag menar, man pratar mycket om att nej, men det här kommer bli det stora internetvalet, och nu så är det sociala medier kommer verkligen slå igenom det här valet. Nej, men alltså, vi märker det att allt har sin del i detta. Det är inte någon som var allt för dominerande någon del i den här valrörelsen. Så liksom sociala medier, dörrknackning, allt en del i en större helhet. Men det liksom blev ju inte det där stora internetval som man faktiskt trott att det skulle bli. Så det är många sådana här föreställningar som vi har som inte stämmer, och många sådana här gamla sanningar som vi också kanske ifrågasätter i den här eftervalsanalysen.
En annan annan konkret sak som jag hittade i, som jag läste, som jag fastnade på i eftervalsanalysen, det är att det har ju liksom i Sverige de senaste åren varit en debatt om man tycker man har sett en förskjutning i det politiska landskapet från att diskutera frågor som jobb och ekonomi, traditionella fördelningspolitiska frågor, till att istället börja prata om frågor som migration, integration, lagordning och försvar. En del statsvetare, de menar att man istället ska utifrån den här Galtan-skalan, huruvida man då liksom tillförhåller sig mer traditionell, auktoritär eller liberal i vissa frågor. Men ni menar fortfarande att det är höger-vänsterskalan som är liksom relevant i svensk politik. Den är liksom mer betydelsefull. Varför då?
Vi kom fram till den slutsatsen, inte för att vi bestämt oss att vi ville ha det så, utan liksom för all evidens säger att det faktiskt är så. Dels genom Galtand ifrågasätter ju väldigt mycket på goda grunder, och det är ju egentligen som att allt då ska ske utifrån ett vänsterperspektiv, som det är i den skalan, det kanske man inte riktigt känner sig bekväm med. Men i alla fall, även Sveriges främste valforskare säger att det är alltså inte första gången som höger-vänsterskalen utmanas, utan det har man haft ett antal gånger. Men det visar sig alltid när krutröken lägger sig att det som står kvar där, det är höger-vänsterskalan, och även Demoskop kan säga att det är faktiskt så de flesta väljare ser den politiska världen. Så det är nog väldigt tydligt så att den politiska höger-vänsterskalan är fortfarande extremt relevant. Och som sagt, det säger jag inte bara för att vi ville komma fram till den slutsatsen, utan det var när vi tittar på det här objektivt sett, när vi pratar med opinionsinstitut, när vi pratar med statsveten, så att nej, men det är den som är den mest relevanta när väljarna själva får svara.
Maske, tack för att du medverkar i Medborgarnas podcast.
Ja, tack så mycket, Erik.
Tack för att du lyssnar på Medborgaren, Moderaternas medlemstidning i podcastformat. Jag som gör programmet heter Erik Blom. Du får gärna höra av dig till mig med synpunkter, frågor eller tips på gäster. Du når mig lättast på erik.blom@moderaterna.se. Ansvarig utgivare är Per Rosenkrantz.